Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Det är tisdagen den 5 september 2023 och ni är varmt välkomna till oss på Seniorradion på 102,7 MHz. I studion idag sitter jag som heter Mats Omvall och i kontrollrummet finns Timo Heino. Våra två timmar innehåller det här. Anna Mäler från Konsument Gästrikland pratar om företag som inte rättar sig efter rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden och vad man som köpare kan göra då. Vi ska prata med Hans-Erik Englund, saltör från Borkbro, strax söder om Hudiksvall. Tillgången till surström har varit ovanligt mager i år och vad beror det där på? Så träffar vi Roland Eriksson, välkänd för de som lyssnar på hans hjärtesånger här på 102,7 MHz. Nu slutar han med sitt populära program efter många år. Möt honom i slutet av vår andra timme. Förlåt, första timme ska det vara. En bit bakom Coop Eken nära sjukhuset finns en äng som är fylld med blommor och buskar och som förmodligen är rätt okänd för de allra flesta Gävlebor. Vi hälsade på och fick en pratstund med Ingmar Hedström, en av de som startade igång odlingen. Så bjuder Sven-Erik Lundberg på blues under rubriken Tillbaka till 1966. Och så avslutar vi med nyhetspanelen som vanligt, som idag består av Bosenna Mersinski, Kicke Larsson och Conny Persson. Och vi börjar också som vanligt med musik. Låt hjärtat vara med, uppmanade oss Sonja Hedenbratt en gång.
Låt hjärtat vara med. Allt du gör beror på det. När du tycker någonting kommer på glid, då är det tid att le. För än finns det hopp, än går jorden i sitt lopp. Ingenting är fullt så fel som du tror, så syster och bror, hys hopp. Om du tappat rätta spåret, allting bara schabblar sig. Ta och lyft dig själv i håret, och det ordnar sig för dig. Glöm inte bort att låt hjärtat vara med. Glöm för all del inte det. Är du fattig eller rik som ett troll, i dur och i moll, glöm inte det. Låt ditt hjärta vara med. Låt hjärtat vara med. Allt du gör beror på det. När du tycker någonting kommer på glid, då är det tid att le. För än finns det hopp, än går jorden i sitt hopp. Ingenting är fullt så fel som du tror, så syster och bror, hys hopp. Om du tappat rätta spåret, allting bara fabblar sig. Ta och lyft dig själv i håret, och det ordnar sig för dig. Glöm inte bort att låt hjärtat vara med. Glöm för aldrig inte det. Är du fattig eller rik som ett troll, i dur som i moll, glöm inte det. Låt ditt hjärta vara med. Låt hjärta vara med. Allt du gör beror på det. När du tycker någonting kommer på glid, då är det tid att le. hjärta var med. Allt vi gör beror på det. När vi tycker någonting kommer.
Ja, men veckans namnsdagar får vi inte glömma bort, eller hur, Ingrid Karlsson? Välkommen.
De kommer här.
Ja.
Den 5 september då är det Adela och Heidi. Adela har egentligen aldrig tillhört det riktigt vanliga namnen. Men i början av 1900-talet hade det en liten popularitetstopp. Namnet togs in i almanackan 1901 med placering 5 september. Under 90-talet har Adela firat namnsdag 23 juni. Men från och med 2001 så återbördas hon till den 5 september. Är ursprungligen ett forntyskt namn som har använts i Sverige sedan 1700-talet. Och Heidi har hon som granne. Och det har funnits med i almanackan sedan 1986. Fast med två andra datum är det som gäller. Men från 2001 så är det 5 september som gäller. Och det nordiska namnet Heid har samma betydelse som Heidi, nämligen ljus. Om vi fortsätter sen så är det 6 september eller Lilian och Lilly. Och då är det svampens dag. Och nog skulle de få ge mig mycket för att gå ut i skogen nu med all den här myggen för att plocka svamp. 7 september Kevin och Roy. 8 september Alma och Hulda. 9 september Anita och Annette. Och då är det yrkesförarnas dag. Så då kan man väl ge lilla busschauffören en kram, tycker jag.
Det tycker jag låter som en utmärkt idé.
10 september Tord och Turid. Och 11 september Dagny och Heini. Men idag ska vi gratulera Adela och Heidi.
Var det svampen så idag?
Morgon.
Imorgon.
Mm. Ja.
Nej, jag tror jag hoppar över svampskogen också. Det är en myggplåga här.
Hopplöst. Ja. Usch.
Usch, ja. Du, Ingrid, gillar du Dinah Washington?
Ja, sådär. Ja,
vi ska lyssna på henne.
Ja, vad bra.
Ja, låten heter A Good Rocking Way. If you're gonna give me good kisses like that, what? Honey, don't you know I'm gonna give them right back.
Forgive
that's
me.
A kiss and good way. That's a kiss and good way.
That's a kiss and good way.
That's a kiss and good way. Mess around and fall in love.
That's a hugging good way to mess around and fall in love.
Dig this, you remember this? You know you called me on the phone.
Yeah, baby.
And just because I was alone. Yes, you came around wooing.
Admit it.
Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing.
Now you kissed me and you rocked my soul. Yes, that's a rockin' good way.
Yeah.
That's a rockin' good way. To mess around and fall in love.
Don't mess around.
Well, you know you called me on the phone.
Mm-hmm.
And just because I was all alone.
That's why I called you, baby.
You came around a wooing. You'd better ask somebody if you don't know what you're doing.
Kissed me and rocked my soul. Don't come around knocking, rock and roll. That's a rockin' good way. Dinah,
yeah.
That's a rockin' good
I'm
way.
I'm with you, baby.
That's a rockin' good way to mess around and fall in love.
You better know it, baby.
I'm digging you.
It's a rockin' good way.
And I'd love to rock. How about you?
And baby, you got what it takes.
Ain't that something? You dig the rock?
I say.
Cool.
Stay out of my spot.
Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, I like your spot, though, you know.
All right.
All right.
You got it, man.
Anna Mäller, konsument Gästrikland. Välkommen till Seniorradion.
Tackar, tackar.
Vi ska prata om någonting som heter svarta listan. Det låter ju lite hotfullt. Du får förklara vad det är egentligen.
Ja, det är konsumenttidningen Råd och Rön som tar ut statistik från Allmänna reklamationsnämnden på de företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendation på tvistelösning. Det är alltså konsumenter som får rätt i Allmänna reklamationsnämnden, men företagen väljer att inte följa det. Allmänna reklamationsnämndens rekommendation är ju frivillig.
Men... Så det är ingen sanktion som följer med det?
Nej, det är svarta listan i sanktionen. Mm. Utan den är frivillig. Men man kan ju säga att majoriteten av alla seriösa företag följer den här rekommendationen. Det är ju ett sätt att avlasta tingsrätterna från tvister med ringa värde. Det är därför man har Allmänna reklamationsnämnden, och vi har ju duktigt folk, och det finns domare som är ordförande och sånt där. Så det är ju väl genomarbetade rekommendationer. Och den här listan publiceras då av konsumenttidningen Råd och Rön. Och det är många företag och det är mycket pengar det handlar om. Jag tycker det är jätteviktigt att vi blir medvetna om att det är väldigt många företag som inte följer det här trots allt. I Sverige nu har ju då Råd och Rön räknat ut att det handlar om 6,2 miljoner kronor där konsumenter då har rätt att få ut pengar av företagen. Enligt en rekommendation då. Ja,
men som företagen alltså håller inne eller struntar i det.
Och då kontaktar ju Råd och Rön de här företagen innan publicering. Och då har ju företagen rätt, har ju möjlighet att fixa till det här naturligtvis. Men de väljer att inte göra det. Och det här ligger inne, dina ärenden som företagare, det ligger 2 år bakåt va? Så det finns ju företag med många ärenden. Och jag blev ju alldeles chockad när jag läste vår lista, för jag kollade i våra 5 kommuner då, att vi har ju 9 företag på den här listan. Alltså det har vi aldrig haft. Vi har både Gävle, Sandviken och Älvkarleby. Vi har 17 ärenden, och då betyder ju det på 9 företag 17 ärenden. Då finns ju företag med flera ärenden där man väljer att aktivt inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation att ge konsumenten ersättning. Eller till exempel på bilsidan kan det ju vara att du ska reparera bilen för konsumenten. Så det kan ju också vara liksom inga siffror, utan det står bara att du ska lägga om taket. Mm. Och då kan ju det kosta.
Det får bli vad det blir.
Det får det bli vad det blir, va? Eller så är det liksom helt... bilen ska lämnas tillbaka och konsumenten ska få tillbaka sina 137 173 kronor. Vilket vi har ett bilföretag här då som struntar i det helt enkelt.
Vilket företag är det?
Det är Modern Auto Group, SV. De rekommenderas att ta tillbaka den här bilen och att kunden ska få tillbaka sina kronor på 137 173 kronor.
Mm. Och det vägrar de?
De vägrar.
Eller struntar
i det? Ja, de struntar i det. Ja. Och varför de gör det, det vet inte jag.
Nej. Du sa att det var rekord för era kommuner.
Ja.
Var det 6 företag?
Nej, vi har 9 företag.
Ja. Hur jämfört med förra publiceringen?
Ja, då hade vi inte alls lika många. Nej. Så att det har hänt någonting, så är det ju. Vi har ju flest problem på motorsidan då. Mm. Det är ju ganska mycket pengar det handlar om i snitt. Alltså totalt alltså handlar det om 275 000 kronor i vår region. Vi har 6 bilföretag och 1 i Älvkarleby då. Och de väljer att inte följa det här.
Vad blir nästa steg då för konsumenten eller köparen?
Jättebra fråga, för i den här, vi har ju företag här som har ärenden där det är ett mindre belopp, till exempel att kamkedjan eller vevaxeln ska bytas eller något sånt här, och att konsumenten ska få tillbaka 20 000 kronor eller att konsumenten ska få tillbaka 15 000 kronor. Då har vi faktiskt en möjlighet att gå till tingsrätten och gå in med något som heter, ja det heter ju inte småmål, men i folkmun säger vi småmål, det har ju ett annat namn för juristerna. Men det betyder att om du tvistar under ett halvt basbelopp, alltså ungefär 26 250 kronor, är tvistens värde under det, vilket det är här på flera styckna, då kan man vända sig till tingsrätten. Det är inget farligt så att säga. Och då blir det en sittning mellan jag som konsument och företaget och en domare. Man sitter alltså bara 3 styckna och sen får man argumentera för det här. Och då har man ju som konsument naturligtvis med sig rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden. Sen hur
den väger väl ganska tungt?
Den har ju betydelse, men sen är det så med juridiken. Det kan ju hända att företaget har andra starka argument som gör att det kastas omkull. Jag kan ju inte garantera någonting, men det är inte så kostsamt att gå till tingsrätten för småmålen. Det är betydligt, betydligt billigare. Men tvistar man för ett större värde, som den här bilen för 137 000, och väljer att gå till tingsrätten för att få tillbaka de pengarna, då blir det ju med nämndemän och hela köret. Och då är det väldigt viktigt att man kollar sin hemförsäkring och rättshjälpen om man vill ta in en jurist.
Men det, om man då förlorar en sån tvist, riskerar man att få betala motpartens kostnader?
Du tänkte på småmål?
Ja, överhuvudtaget.
Ja, alltså när det självklart blir ett stort mål, men då är det så. Men när det gäller småmål så finns det begränsningar. Och just nu kommer jag inte ihåg det. Det får man gå in och läsa på tingsrättens hemsida. Att jag tror att det är en timme de får ta i motparten, får ta in en jurist. Och att det finns tak. Va? För det är ju det här, Allmänna reklamationsnämnden är ju till för att avlasta tingsrätterna från konsumenttvister med lite lägre värde. Men ändå har vi ju stora tvister med mycket pengar. Alltså, det har vi ju. Så att ibland blir det tingsrätten med småmål och ibland blir det stora. Och så kanske en del ger upp också naturligtvis. Så kan det ju vara. Men nästa område som vi har då, det är ju då hantverksområdet. Här handlar det ofta om väldigt mycket pengar när det gäller hantverkstvister. I Gävle har vi ett ärende, och då är det ett besiktningsföretag som har en besiktningsman då, som jobbar åt det här företaget, som har besiktat ett hustak inför ett eventuellt köp. Och då säger han att det här, eller hon, att det här är skiffer, och konsumenten köper ju det här. Sen visar sig att det inte är skiffertak utan det är asbestplatta. Och priset har ju stigit naturligtvis, så att kunden kräver tillbaka 94 069 kronor och får rätt i Allmänna reklamationsnämnden. Företaget har gjort fel, men företaget väljer att inte rätta sig.
Och det företaget heter?
Det är OBM-gruppen här i Gävle då. Så att ja. Och sen har vi också ett fenomen, och det är ju på kläder, och där är ett jävla företag som har sålt kinajackor. Där har ju konsumenterna flera ärenden, på totalt handlar det om 5 500. De konsumenterna kommer inte få rätt, eller de har fått rätt, men de kommer inte få tillbaka sina pengar, därför företaget har gått i konkurs. Det är ett sätt att lösa det.
Ja, då är det kört.
Då är det kört. Men det jag då vill säga som är viktigt när man handlar på nätet, det är ju att inte betala i förväg som de här konsumenterna har gjort. Va? Väljer du att handla på nätet, betala inte i förväg, utan betala när du har fått varan. För det här är tyvärr väldigt vanligt. Utan
ofta är det ju så på, när man köper någonting på nätet så kan man klicka i kortnummer och allt sånt där. Och då dras det ju direkt.
Då dras det direkt, och det ska man absolut inte göra.
Det ska man välja faktura.
Ja, då väljer man faktura. Och är man då på en hemsida med billiga jackor från Kina och de kräver betalning, backa, ta ett steg tillbaka. För blir det fel, det är väldigt,
det går
svårt.
Inte att ordna.
Det är väldigt svårt att processa i Kina. Och det här företaget går i konkurs. Och de här konsumenterna, som är två styckna, och det är ju ganska dyra jackor, för totalsumman är på 5 500, va? De kommer ju inte.
Det är kört för dem.
Det kan man ju säga. Sen har vi också resor då. Vi har ett företag i Sandviken som säljer resor, och där har vi 7 ärenden på det företaget som väljer att de delvis har de gått med på några betalningar, men några vägrar dem. Och här tycker jag de här konsumenterna, för då pratar vi om 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 per person, va? De skulle ju kunna gå till tingsrätten under förenklat rättegång för att få hävda att de ska
tillbaka. Det var det här studentfirandet som frös in av pandemi själv. Va?
Ja, men det är Fun Cruises som har de här ärenden på sig. Som inte
men att de har betalat tillbaka till vissa, men inte till andra. Det låter ju väldigt motsägelsefullt.
Ja, man undrar kanske. Jag tror att det har kanske med lokaltidningarna att göra just då. Inte vet jag. Några fick tillbaka lite pengar, men inte hela.
Inte
de tycker nämligen att det är ett felaktigt beslut. De är stenhårda, de hävdar att det här är ett felaktigt beslut.
Av
att man har tolkat lagen felaktigt. Då.
Okay.
Ja.
Ja, så kan man ju alltid säga.
Så kan man alltid säga, ja, absolut.
Är det ett stort steg för människor i allmänhet, tror du, att till exempel gå till tingsrätten, även om det är ett så kallat småmål? Att man drar sig för detta, nej men det kostar en massa,
ja.
Och...
Ja, jag tror, ja, men och det är därför det är så viktigt att du kan prata med kommunal konsumentvägledare. Jag kan ju informera dig om hur det går till. Jag kan ju inte exakt detaljer, men jag kan ju ändå argumentera och försöka pusha, va? För det handlar ju, kan ju handla om ganska stora pengar. Mm. Och vi ska väl, alla ska ju följa de lagar och regler som gäller. Och varför ska alltid konsumenten ge upp? För det är ju viktigt att vi konsumenter, alla är vi konsumenter. Det är ju viktigt att vi konsumenter lär oss att vara lite tuffa. Och att kräva den rätt vi har och inte ge med oss jämt.
Det brukar vara ditt budskap när du kommer hit. Och då, när du är här, får vi också veta mer om hur krångligt det kan vara att vara konsument.
Ja.
Begära in offerter och det ena med den. Ja. Läsa avtalet noga och så här.
Ja.
Det är inte lätt. Det får bli slutordet.
Det får bli det.
Anna Mäler, tack ska du ha för att du var här.
Tackar, tackar.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Vaknar av att någon sjunger högt på ett hotellrum där han minns. Och jag fattar inte vad jag är eller vem som som kung och låta vitt. På gården har jag Plura hostat till. Han har nog stått där med sin kaffekopp sen solen den gick upp. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig. Jag längtar efter nämn fjärdens lugna, blanka vatten och en kyss. tusen tankar rusa genom huvudet fast jag vaknade nyss. Om min själ var en fågel skulle jag flyga till min ö och bada naken under stjärnorna i natt. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig. Tvivla. När trubbel som mot bäst av att få vila. Vi åkte 10 mil i helgen med vinden som en ilsken kompanjon. Så tystnaden i glasskogen drack vin bakåt tills jag bara låg. Men nu längtar jag till lugnet och en stillsam habanera. Dina armar och min midja och en kyss. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig. Ah, idag vill jag hem och dansa med dig.
Pernilla Andersson där i sin egen låt Dansa med dig. Nu ska vi ha Hans-Erik Englund med oss på telefon. Har vi det?
Jajamensan.
Välkommen till Seniorradion.
Tackar, tackar.
Du är saltör som det heter.
Ja.
Ja, du lägger in surströmming.
Ja, precis.
Med ett annat uttryck. I Borkbo, strax söder om Hudiksvall. Ja, vad ska vi säga om årets tillgång på strömming?
Ja, jag kan ju inte säga att den är bra, men jag kan säga att den var bättre än i förra året.
Jaså?
Det innebar inte att vi fick mera fisk, ja, lite, kanske en par 200 kilo, men vi fick framförallt den på kort tid. Vi fick den. Och sen kände jag mig nöjd för att jag har...
Där försvann du lite grann, Hans-Erik.
Ja,
nu är du tillbaka.
Ja. Radion i bilen.
Jaha.
Hör du mig bra ändå?
Ja då.
Ja, bra. Då är alltså framförallt då så har jag dragit ner för att jag inte vill ha så stor produktion längre.
Nej, okej.
Okay. Jag nöjde mig med de där kilorna jag fick de här 6 dagarna. Jag har i och för sig kunnat fortsätta några dagar till, men det är inte bara mängden utan det är kvaliteten också som är avgörande.
Ja, det var ju väldigt ont om surströmming generellt sett i butikerna här i Gävle i alla fall. För jag var ute och jagade...
Nu så.
Ja, nu har du något säkerhetsbälte som inte är på.
Ja, det är, vi har faktiskt grejer i baksätet som tynger så att den uppfattades nu. Men...
Ja,
så här, vi stänger av.
Ja.
Är du med nu?
Ja, ja. Nej, men jag var ute och jagade surströmming bara några dagar efter premiären då. Och ja. Det var tomt i hyllorna. Jag var på de säkert 4-5 av de större mataffärerna. Sen fick jag ju tag i dig personligen och köpa av dig.
Ja.
Ja, men annars så sa de, ja, vi fick så lite i år så vi har slut och ja, så vidare.
Ja, generellt sett så är det ju väldigt lite och alla har fått lite och som sagt då blir det ju kvoteringar till butikerna och det blir ju mindre än vad behovet är. Mm. Så därför har det uppstått en brist. Och så, egentligen skulle jag kunna ha gjort istället för 1,7 ton fisk skulle jag kunna ha tagit 5 ton men det är mycket arbete också så jag har ju... svårt att få tag på bra arbetskraft som på så här kort tid också som ska ställa upp då med muskler. Mina muskler börjar ju på tappa i styrka lite.
Det är som sant. Ja. Men du har en kompanjon nu va?
Ja, jag har ju min son och min svärson. Och de är ju tyvärr då upptagna med andra saker under den här
tiden som
fiskar.
Just det.
För det är då det tunga jobbet där. Mm. Sen när man ska lägga ner burkarna här. Men det behöver jag dessutom mycket folk. Så då har jag ju anlitat släkta vänner då.
Okay.
Det är tyvärr mellan 12 och 14 stycken när det
är då. Här. Då är det lite bråttom.
Anledningen till att det ska fort är att man vill att strömningen ska vara så kort tid. Inget undan så har den det. Den är ju tät så där kommer inte in med syre. Och när man öppnar den då så vill man att den ska in i burken så fort som möjligt.
Ja. Det talas ju väldigt mycket om utfiskningen eller rovfisket i Östersjön. Är det det som är huvudorsaken till att det är som det är, eller?
Ja, ingen kan ju säga någonting med 100% säkerhet, men vi kan använda 98% säkerhet så svarar jag på den frågan.
Ja.
Det är alltså i år har de fått 200 000 ton att ta upp för industrifisk.
Ja.
Och det är de här kustfiskarna tar upp mellan 200-300 ton. Så det är alltså 1 promille som kustfiskarna tar mot vad industrifiskarna tar.
Så industrifisken går till norska laxodlingar, väl?
Ja, mycket av det. Det går till Danmark först då för pelletstillverkning och sen går pelletsen till Norge. Norska fisken den har ju strålat ut över hela världen. Den finns i Sydamerika och den finns ju på många andra ställen. Så att de har skickats runt i världen till olika fiskodlingar. Mm. Och även annan djurföda kan det vara, om det nu finns rävfarmar och sånt där. Så kan det också gå till det.
Jag för mig att det skulle komma några EU-beslut kring det där fisket. Är det någonting du känner till?
Ja, det har nu sagts att man ska ha ett totalförbud.
Mm.
Men då har man nog inte tänkt färdigt för ett totalförbud. Det innebär ju också att kustfiskarna skulle få sluta fiska.
Ja, just det.
Och undrar ju med en förnuftiges tålamod. Hur kan man totalförbjuda och låta kustfisket inte fiska? Det innebär att varenda fiskare efter hela kusten blir arbetslös.
Ja,
hur ska man kompensera det? Och sen, som jag sa tidigare, de tar 1 promille ska man hålla på bråk om. 1 promille och ställa till en sån ofantlig skada så att hela fisket i Östersjökusten tar ut för egen som tar upp det jobbet igen om man så att säga får ett totalförbud. Så det faller på sin egen orimlighet tycker jag att man ska kunna totalförbjuda, utan man måste undanta kustfisket med en sån försvinnande liten del av det här. Och inte kommer att påverka det ekologiska systemet på något sätt.
Men om det inte händer någonting inom EU eller vad som nu eventuellt kan beslutas, så kommer ju det här att bli långvarigt.
Ja, det gör det. Men alltså någonting, det har ju rört sig med grytan så otroligt nu så att det är ju faktiskt läge för att man måste göra någonting. Och det här med totalförbud, det måste ha kommit som en väldigt snabbt beslut utan att man har använt hjärnan riktigt. Utan man har bara hävt ur sig. Nu gör vi så här så blir de nöjda. Och det blir de inte.
Nej. Vi ska runda av där, Hans-Erik. Vi ber lyssnarna om ursäkt för att det var lite dålig förbindelse. Men det mesta av det du sa gick fram. En avslutande fråga bara. Köper du odlad lax från Norge?
Nej, det gör jag inte. Och det är tyvärr väldigt svårt att ta tag på Östersjöodlad lax också. För den är ju restaurangerna på och köper så fort fiskarna tar upp den. Så man har ju ett dubbelt problem där lite. Men jag har ju sån tur så jag har ju kontakt med fiskarna uppe i Hälsingland och som levererar fisken till mig. Och där har jag ju fått köpt Östersjölax.
Okej. Okay. Man ser ju aldrig det i butik.
Nej, jag handlar ofta på grossist eftersom jag handlar så mycket när jag handlar eftersom jag håller på med matlagningskurserna på vintertid.
Precis. Stort tack för detta, Hans-Erik, och kör försiktigt. Ja.
Ja. Ja. Tack ska du ha, för det är inte jag som kör, kan jag påpeka.
Nej, men det var väl tur det. Ja, nej, just det. Det hade inte varit så lyckat där, precis.
Nej, det är min sambo som sköter det.
Ja, okej. Vi ska säga tack då och lyssna på Traveling Wilburys. Last Night heter låten.
She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. And discreet, she was light on her feet. We went up to her room and she lowered the moon.
I köket hemma hos Roland Eriksson i Södra Bomhus, och vi ska prata om att han slutar med sina hjärtesånger efter hur många år?
Ja, första programmet var 17 september 1987 och pågick väl ganska intensivt i 9 år till 1996 på sommaren, och sen var det ett uppehåll och så blev det kallat istället för hjärtesånger som det var först, så blev det hjärtesångerna från 99 fram till nu 21 juni 2023.
Så att du började på P4?
Ja, P4, Sveriges Radio. Jajamensan, som någonting nytt där då. Och så, och sen kan man väl säga att det var lite nytt även då när jag startade om sen då i Radio Gävle, som man kan säga att det heter då.
Det gör det ju fortfarande.
Ja. Ja.
Efter hur många program?
Ja, jag hade ju då gjort 1243 program. För jag hade ju på räkning, jag skrev en liten krok varje manus lite så där i hörnet. Ja. Och då var det alltså 322 först där, de där på P4. Och sen så var det ju då 920 på det här på Radio Gävle. Ja. Så sammanlagt 1243.
1243?
Ja, så det var lite rekord sådär.
Du har fört bok alltså?
Ja, jag har i alla fall satt en krok vilket nummer när jag hade mina lappar.
Ja, men har du någon aning om hur många låtar du har spelat?
Det har jag inte räknat på.
Nej,
förstås.
Nej,
jag har inte gjort det, men det är ju många av olika slag. Ja. För till att börja med här då på Radio Sveriges Radio så var det ju mycket allmänna önskningar, inte kanske bara med touchen andlig sång och musik som jag hade lite som målsättning från min bakgrund i uppväxten i Våla, som vi säger, Östervåla, och i andra sammanhang som pastor. Utan det var ju också andra önskningar som man kunde flytta in där för att en speciell händelse skulle gratuleras eller så.
Mm. Men sen blev det andliga sångare.
Ja, det blev väl mera det, men även här i Radio Gävle kan jag väl säga att det har varit önskningar av annat slag. Ja, då, visst, att jag har försökt få in det där så att det skulle kunna bli något riktigt, precis som den där principen att det hjälper som pastor och som sjukhuspastor nästan 30 år där, att principen att hjälpa människor att våga tro på sin tro gick igen också här.
Mm, ja, det får du förklara lite.
Ja, jag menar det, att det är så mycket i Sverige med tro och liksom man är lite blyg för det här att säga någonting om har du en tro och så vidare. Och då kände jag min uppgift när jag mötte människor som vi säger då, Johansson heter ju en medelmänniska i Sverige. Att många där menar att jag är inte tillräckligt kristen för att kanske gå i kyrkan och vara accepterad och så vidare. Min tro, jag gick och läste visserligen när jag var tonåring, men sen tappade jag det här av olika skäl. Och så kunde jag då få möta senare i livet den här personen och säga att du vågar tro på din tro du har. Det är någonting att bygga vidare på. Ofta var det kanske där på sjukhuset att jag kunde få dela nattvarden då med den personen eller en annan förrättningar som jag hade av olika slag. Låt oss säga begravningar. Sådana sammanhang kanske rörde sig om en 400-500 begravningar bara där på den delen av min pastortjänst.
Men du får återvända till hjärtesången.
Ja.
Den obligatoriska frågan, hur känns det att lämna efter så många år?
Ja, det känns som att det där var min period nu i livet. När man nu har hamnat på att har väl något år kvar till 80 sådär och tycker att man fått vara med och förmedla så mycket då i de här sammanhangen, att jag har gjort min del och jag har gjort det så gott jag har känt att jag har kunnat göra. Misslyckas ibland och en del kan säkert vara missnöjda med olika, inte fått önskningar eller var några andra saker och vidare. Men i alla fall, jag har velat verka för att människor skulle få del av det här med sång och musik, andlig sång och musik. Det var ju målsättningen med när jag startade med det här.
Du slutade med detta i
Ja, 21 juni, midsommarveckan där, så slutade jag det. Och då bestämde jag mig för det här både vad det gäller den delen med sång och musiken. Likaså att vikariera som pastor annat än kanske ett nödfall eller kan vara. Eller överhuvudtaget andra uppgifter som jag har haft. Jag var auktionist 50 år, till exempel i Karlholmsbruk.
Ja.
Ända till i fjol nu i november. Nu ringde man häromdagen. Då talade jag om hur det var. Tack för förtroendet alla åren, men nu har jag bestämt mig. Likaså ringde någon om en begravning. Och då säger jag, Nu har jag yngre kollegor. Kanske jag kan få rekommendera en kollega. Och så känt, jag har gjort den där perioden och kunnat få fortsätta. Och tack att man har förtroende fortsatt. Men att jag sätter min gräns nu med familj och barn och barnbarn och hustru naturligtvis. I det här läget så länge man får vara något så nära hälsa.
Precis. Du, i studion i Folkets hus, där finns ju enorma mängder cd-skivor.
Ja.
Är det du som har köpt dem?
Nej, jag har inte köpt dem utan det är väl mest skänkta.
Jaha.
Som har människor kommit från olika dödsbon och andra och som har velat skänka till att vi skulle kunna ha möjlighet att ha reportage så brett som möjligt.
För de är ju pedantiskt ordnade i bokstavsordning.
Ja visst, och det står inte jag för, men jag har ju haft god möjlighet att bara kunna plocka fram det och sköt min del. Ja. Tekniskt så har jag ingenting att tillföra.
Nej.
Just, nej. Men det andra, jag har ju kommit ut på det andra viset då, så att säga.
Har du någon favoritmusik?
Ja, det är klart att Arthur Eriksson blev ju så, som har rötter i Östervåla, precis lite långt ut från mina rötter där, och så vidare, har ju betytt mycket, och han har varit på mina gudstjänster, och till och med när jag skulle sluta i Sveg min pastortjänst, då kom han till avskedsgudstjänsten i Sveg kyrka.
Så och blev personliga bekanta.
Ja, samla 800 personer där när jag skulle sluta där. Och så han sjunger ju till exempel vad det enda jag vet det är att nåden räcker. Och sen nutida och jämnårig med mig, jag menar hur är det? Ingmar Olsson, du vet väl om att du är värdefull. Det kan folk på affären komma och säga, hörru, tack för den där sången idag som, och i morse jag fick höra med Ingmar Olsson. Och jag har förstått att hans budskap där har gått fram mycket också. Så det är en sån där sång som jag kan skriva under på också.
Vi ska lyssna på lite musik.
Ja.
Ja, vi sitter och pratar med Roland Eriksson och ni lyssnar på Seniorradion på 102,7. Roland Eriksson som har kört sina hjärtesångerna programmen sedan 99 i,
ja,
99 i närradion, va? Och dessförinnan i Sveriges Radio. Du hade inte så mycket att tillföra tekniskt, sa du, men du har spelat in själv eller så?
Nej.
Du har hjälpt med det? Eller?
Jag har haft hjälp med, ja. Absolut. Så att det har varit goda krafter som har velat vara och tyckte kanske jag skulle ha fortsatt lite ytterligare nu då. Men i den meningen både det och det andra jag säger, att få komma till en gräns och känna att nu får jag sätta gränsen på det jag har gjort. Mm. Att jag behöver inte vara i vägen för någon annan, brukar det heta ibland. Men liksom att jag har gjort min del och om de då tyckte att det skulle kunna fortsätta, så var det ju något gott med det. Mm. Man känner så.
Blir det någon fortsättning? Är det någon annan som är intresserad av att ta över?
En har jag inte hört något. Men, okay. Men det finns ju ett par som du säger, både reportaren där eller jag, möjligheten att kunna använda och så vidare. Och sen får man ju gå på andra vägar, har jag förstått, att teknik kan mer än vad jag kan få fram när man letar efter någon speciell musik och så.
Okay. Ja. Har du någon aning om hur många lyssnare du har haft?
Nej, det är väl det vi inte har reda på egentligen. Jag har ingen siffra så jag kan säga det, men gång på gång så man är på stan och så kommer någon och knackar en på axeln. Man får ju vara lite, man var inte rädd för vidare, men hörde, tack för i morse. Ja, just ja. Ja, och så där, så att det, någon säger vi samlas vi ett par stycken och dricker kaffe och har träffats och så lyssnar vi på ditt program och så gör vi någonting annat och sådär. Så att
det, men det har väl märkt också på mängden önskningar?
Ja visst, absolut. Även om det skulle säkert kunna vara mer om man hittar, kanske ibland kan det vara med hitta adresser och så för äldre människor också då, och komma fram och veta hur man gör i teknikens tidevarv. Mm. Och det har inte blivit lättare kanske.
Nej. Nej. Är det vykort eller mejl?
Ja,
eller
visst. En hel del vykort, vissa som är det bara vykort. Men nu är det ju datorerna, men jag har ju fått lära det för det första själv. Och jag har ju ungdomar i familjen, så när man säger lugn pappa får man höra, jag ska hjälpa dig.
Ja, vad skulle vi göra utan våra ungdomar som rotsar oss?
Ja. Så att på det viset har det ju gått att hitta, inte något avancerat, men det jag har behövt.
Ja, ja. Det brukar vara så. Ja, men Roland Eriksson, stort tack för samtalet.
Ja.
Ja, och lycka till med det nya livet.
Ja, det får man hoppas, och att det ska gå bra och att man får några år till då att leva på ett annat vis kanske nu, men ändå tron på Gud och vara pastor, det är man ju hela livet, så det fortsätter jag vara. Ja.
Tack.
Tack.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien händer här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance, inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kajatt också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst, och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio 7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Sångfågeln Sanna Nilsen med sin låt som heter Till en fågel. För några dagar sedan så var jag ute och strövade i grönområdet bakom Coop Eken där nära sjukhuset. Och då gick jag förbi ett litet område med fullt med ängsblommor. Det här var en tid sedan. Så att det blommade för fullt. Och på en liten skylt så står det Engelbrektsängen sköts av frivilliga i bostadsområdet här. Och det där gjorde mig nyfiken så att jag hörde av mig till Ingemar Hedström. Och vi träffades och där på ängen och det lät så här.
Vi sitter i kanten på någonting som heter Engelbrekts ängen tillsammans med Ingmar Hedström. Och berätta, Ingmar, vad är det här?
Ja, det här är en äng som vi som bor här i närheten startade 2007 var det.
2007?
Ja. Och det här är utkanten utav före detta Gävle stads växthus som låg i det här området.
Mellan... Det är inte så många Gävlebor som vet om att den här oasen finns.
Nej, det tror inte jag heller. Och, men det här växthuset då, som har funnits här, som inte är just där vi sitter vid ängen, utan hela Kopeken och parkeringsplatsen. Det var ju ett stort växthus mellan 1905 och 1973.
Som Gävle kommun drev alltså?
Ja, det var kommunalt. Mm.
Så man kunde komma hit och köpa växter och örter?
Ja, precis. Ja. Så det var ju väldigt populärt bland Gävleborna. Ja.
Men här i Engelbrekts ängen, den ligger alltså... Vad ska vi säga? Ganska nära Kopeken, va?
Ja, den ligger ska vi säga en 300 meter från Kopeken. Mellan och till sjukhuset är det ungefär cirka 300-400 meter bara.
Ja, så ligger det en förskola här också.
Ja, som de kommer håller på att riva nu.
Jaså.
När vi sitter här.
Okej. Ja, det är det som väsnas, eller?
Ja, precis.
Då hade vi lite otur då.
Den heter Klimpersgården.
Ja, ja. Här är väl i stort sett, fast inte helt utblommat, några praktfulla... Den här gula saken här till exempel, vad är det?
Det är en dahlia.
En dahlia, ja. De är ju fantastiska. Men annars så ska man väl se det under högsommaren?
Absolut. Ja. Vid midsommartid, det är ju då det börjar bli... De här ängsblommorna som man är ute efter.
Ja.
Det är egentligen ingen trädgård det här. Men på utkanten så har vi satt till exempel dahlia och lite andra perenna växter.
Ja, ja. Men du, jag har hört av folk som försöker anlägga en äng hemma i trädgården. Och det är inte så lätt, va?
Nej, alltså...
Det brukar bli mest tistlar av alltihop.
Ja, alltså skötseln av en slåtteräng där man vill ha fina, graciösa sommarblommor, det är ju principen gentemot en gräsmatta är precis tvärtom. Alltså en gräsmatta, den lägger man ju på gödsel och klipper. Och det vill inte en slåtteräng ha. Den vill inte ha någon gödsel.
Den vill sköta sig själv.
Precis. Ja. Så därför varje vår så är vi ett gäng här som krattar bort gammalt gräs och löv och sånt. Och man kallar ju det för fagning utav ängar.
Fagning?
Ja, ja. Man fagar ängar.
Ja. Hur många var ni som startade det här då?
Ja, då var vi ungefär en 10-15 personer.
Och det var boende här i...
Ja, framförallt boende. Och vi började alltså 2007. Och då började vi med att ha en kurs här som P.O. Eriksson, Naturskyddsföreningen. Han lärde oss hur man sköter den här.
Ja. Han brukar faga ute på Igön också, vet jag.
Ja, och där har jag också varit. Och i början så var vi dit och så tog vi gräs och... Man hade slagit det och så massa fröer som följde med och så la vi ut det här.
Okej.
Frö av sig.
Ja. Hur stort var intresset då från början? Var det du som var initiativtagare liksom?
Ja, alltså till en början före 2007 så hade jag kontakt med våran gamla vaktmästare Bertil Berggren. Nej, Bertil Karlsson, så heter han.
Vaktmästare och vardagmästare.
Han var vaktmästare i våran bostadsrättsförening.
Ja, på så vis. Yep.
Som heter Engelbrektsgårdarna. Och han berättade för mig då att han hade ju varit vaktmästare här kanske 30-35 år. Och så han berättade ju då att ja, Ingmar sa han att den här gräsytan, den har jag klippt varje år fast den ligger på kommunens mark.
Ja.
För jag tyckte att det skulle vara fint där, även utanför här.
Ja.
Och det var så idén kom.
Ja, okay.
Så jag vill tacka Bertil, för han dog tyvärr 2007 när vi hade startat upp det.
Jaha.
Så han fick aldrig se.
Han fick aldrig se den i full blom.
Nej.
Det var ju sorgligt.
Ja, det var det. Ja. Verkligen.
Men du sa kommun, det är kommunens mark.
Det är kommunens mark.
Ja. Vad är något tillstånd och sånt där? Man,
ja, alltså,
det finns ju något som heter gerillaodling. Har du hört talas om det?
Ja, visst, men det är väl inte riktigt här. Vi odlar ju ingenting. Utan det började ju med kommunen i samråd med kommun som hade brukarsamverkan. Och det var ju ett sätt för kommunen att engagera personer och att sköta om såna här marker.
Mm.
Men sen så la de ner det tyvärr. Och sen så har vi inte sett kommun så mycket mer.
Yes.
Tyvärr lär vi säga. För ibland vill ju vi ha lite hjälp. När vi har faga ängen så blir det ju mycket säckar med skräp.
Ja, ja.
Och då vill vi att de kanske hjälper till att frakta upp det bara. Ja. Men det vill de inte.
Är de lite njugga?
Ja, det är de.
Ja. Det borde inte vara någon större sak, tycker man.
Nej, jag menar, man modeord idag, det är ju mångfald.
Ja.
Och, jag menar, och det där känner ju de väl till, men de borde ju kunna hjälpa till lite.
Tycker man, ja. Hur många olika sorters blomster och örter finns det här?
Ja,
det?
Jättesvårt att säga, men... Jag skulle nog tippa på när det gäller sommarblommorna så är de väl säkert en 40-50 olika arter.
Mm. Gräsmattor ska också skötas. Vad sa du, 40-50 olika?
Ja, det är svårt att säga exakt, ja. Men det rör nog sig omkring det.
Sätter ni nytt alltså? Eller?
Ja, när vi... har faga ängen då är klar med den biten, så lägger vi lite frön i backen och det är sommarblommor då. Så man får ju, det är hela tiden saker som ska göras. Mm.
Men det är ju frestande om man går här och plockar en sommarbukett. Får man det? Det kanske inte är så populärt.
Nej, egentligen är de ju mest för människorna som går förbi här och betraktar,
ja.
och inte plocka. Och det lär jag säga, vi har inget större problem med det.
Det låter ju bra.
Ja, sen har ju en del, det är många som känner till den här, alltså Gävleborna. Därför Gävle Dagblad har ju haft några tidningsartiklar. Och vi hade ju, i början så hade vi även en träff med, där vi bjöd in Inge Sjöling.
Hon är, ja, miljöpartist.
Ja, hon har ju suttit i riksdagen och i parlamentet. Så hon var här och hjälpte oss att plocka skräp.
Jaha, men sant.
Så det blev en liten artikel om det också.
Mycket ideellt jobb då. Kommer den lastbil till?
Hon sa någonting som är väldigt vist faktiskt. Hon sa, där det är rent och snyggt, där brukar det inte komma så mycket skräp. Och jag lär faktiskt hålla med henne.
Så är det nog. Ingen som vill kasta första plastflaskan.
Nej.
Ja, men det är en ståtlig ras och det finns några bänkar här för den som vill ta en liten paus i promenaden.
Ja.
Eller när man kommer från sjukhuset kanske och vill titta på något fint.
Det är många äldre som stannar till här och frågar, ställer frågor, och så kommer de ihåg sin barndom. För vi sätter ju upp en hässja här också.
Aha.
Och det tycker de är jättetrevligt då. Och så berättar de om hur det var uppe i Hälsingland och var nu de har bott någonstans.
Ja, men det väcker ju minnen alltså. För
ja, det gör det.
Sådana här ängar, man ser inte så mycket sånt längre, tycker jag. Eller? Har jag fel?
Nej, det är helt rätt. Det har ju liksom försvunnit.
Ja, hur kommer det sig?
Ja, många har väl blivit vanlig åkermark och en del har väl blivit granskog.
Ja, just det. Och sly har tagit sig in.
Ja, Så att, sen det har ju, man har ju varit med om en del roliga episoder här, om man ska berätta en.
Hemskt gärna.
För en lördag morgon, jättetidigt, klockan var väl 7 på morgon, då dyker det upp en man här från, kommer från sjukhus och går lite vingligt. Och så sa han att, hörru du, kan jag få sätta mig och vila här på den här bänken? Ja, går jättebra, sa jag. Och så började han att berätta om ishockey. När han spelade med Västerås och skulle spela mot Tord Lundström och Göran Nilsson och,
okay,
och alla de här kända, ja, brynäsarna.
Ja.
Men så sa han, nej, jag har varit ute på fest här på kvällen och så hamnade här uppe, sa han. Så jag frågade inte om han hade kom från sjukhuset, men han kom från det hållet,
ja,
i alla fall.
Ja, norrifrån liksom.
Och så sa han, kan du ringa efter en taxi till mig, för jag har bilen nere vid Aldeholm. Ja, det kan jag göra, sa jag. Så kom en taxi hit och så sa han så här att, hur du, sa han, hur mycket klockan förresten? Då hade han satt sig i taxin och öppnade dörren. Ja, hon är väl ungefär 8 nu, sa jag. Och så stängde han dörren till taxin och så öppnade han igen och så, på morgon eller på kvällen? Nej, det är på morgon, sa jag.
Han hade kommit lite vilse i tillvaron då.
Ja, verkligen.
Men han fick pusta ut lite här på bänken. Så,
ja, visst.
I kanten där.
Jo, det var trevligt att höra han berätta om gamla hockey.
Ja, det är förstås. Du, hur är det, om man får vitsa till det, hur är det med återväxten bland de som sköter det här nu då?
Jag kan säga, nu har ju jag tagit stort ansvar och gjort mycket. Sen så brukar jag varje vård och så frågar jag medlemmar då, eller folk som går förbi här, om de vill vara med, och det är ju inget problem, men jag kan ju liksom inte evigheter hålla i det, utan vill ju gärna att någon tar vid efter mig sedan, någon är intresserad.
Är du aktiv i Naturskyddsföreningen också?
Ja, jag går på en del av deras träffar, men jag kan inte säga att jag är väldigt aktiv där nu, det är jag inte. Men jag har en del kontakter fortfarande med P.O. Eriksson. Och
ja, han är ordförande där, va?
Ja, han har varit ordförande.
Det var det, kanske.
Ja, så han brukar ju förekomma ganska mycket, lämnar in debattartiklar och insändare.
Absolut, ja. Han var väl lärare på Vasaskolan, tror jag.
Ja, tror han var lärare i biologi där.
Mm. Det är trevligt där, för längs gångvägen upp till Coop-affären så sitter det ju lite information.
Ja, just det.
Om vad ängen är, och vill man lämna ett bidrag så finns det ett swish-nummer.
Ja, nu kommer vi ju, alltså, vi går ju inte ut med det stenhårt. Nej. Utan vi har satt upp att om man nu vill, kanske vill vara med, eller om man vill sponsra lite grann. Vi har ju, som du ser här framför, så står det några körsbärsträd. Och de brukar ju vara populära för folk som går,
ja,
förbi.
Ja, såklart.
Och det får de,
ja,
ju gärna ta, men det är ju inte så populärt om de kommer med en stor kasse och ska skala av alltihopa.
Nej. Men det har varit mycket bär överhuvudtaget.
Ja, fruktansvärt mycket.
Men på den där lilla informationstavlan är det ju till och med några som riktar ett tack för att ni har ordnat det här så fint, och ni njuter varje gång vi passerar.
Ja,
det måste ju kännas mysigt.
Ja, det, jag tror hon jobbade på sjukhuset, tandläkare. Specialisttandläkare som kom hit och frågade om man fick sätta upp det där.
Ja,
ja, det får du gärna göra.
Ja, såklart. Men du, om vi ska förklara en gång till hur man hittar hit, slutligen då.
Ja, alltså,
Konsumeken eller Coop-eken, jag vet de flesta var det ligger.
Ja, och kommer man till Coop-eken så kan man säga, om man står där på parkeringen, så är det ju lite grann söder om parkeringsplatserna där.
Det finns ju gångvägar som man passerar vägen här. Vad sa du, ungefär 100 meter från Konsum, va?
Ja, om man säger från ängen så är det väl kanske 250 meter någonting. Så det kommer man till området, så parkeringsplatsen, så ser man ju där så småningom. Mm.
Du, från det ena till det andra avslutningsvis då, varför heter det Faga en äng? Var kommer det ordet ifrån, det tror jag?
Ja, det är ju, jag vet inte ursprungligen, men det är ett gammalt ord. Om man slår upp det så står det nog säkert göra rent.
Ja, ja.
Man gör rent. Och okay, i det här fallet då gör man ju rent från löv och...
Ja, men precis.
Kvistar. Ja.
Nu så tror jag att vi får sätta punkt här, för nu är det maskiner som kör igång för fullt här.
Ja.
Tack för pratstunden, Ingemar Hedström, och lycka till i fortsättningen. Ja. Vi ska njuta även nästa sommar av det.
Ja, absolut. Ja. Tack så mycket.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Sven-Erik här igen med en ny utflykt i bluesfestivalernas värld. Jag tänkte börja på att gå tillbaka till 1966 och min första erfarenhet av begreppet The American Folk Blues Festival. Och egentligen är ordet festival lite malplacerat här. The American Folk Blues Festival var till sin karaktär konserter som huvudsakligen genomfördes av musiker från Chicago. Vilket ju var ganska naturligt med tanke på att det var Willie Dixon som satte ihop konserterna och valde artisten. Dixon var basist och allt i allo på Chess Records, med undantag av för några år i slutet av 50-talet då han var verksam på Cobra Records i Chicagos västra delar. Jag bänkade mig i alla fall i Stockholms konserthus och fick en lysande uppvisning i den blues som då var hetast i Chicago. Och även en del country blues. Jag tänkte fokusera på Chicago idag och lite rockigare tongångar. Så jag låter Roosevelt Sykes inleda, precis som han inledde konserten på hösten 1966 med Running the Boogie. Fire! Sykes hade en lång karriär, men bland annat spelningar bland vattenrallare ut med Mississippi. Killar som jobbat med att hålla fördämningarna ut med ån i skick för att undvika katastrofer som den 1927 när halva delstaten var översvämmad. Eller som vi såg här om året då, och för att inte tala om just nu. Vid konserten medverkade också pianisten Little Brother Montgomery, sångerskan Sippy Wallace, country blues-sångarparet Sleepy John Estes och Yank Rachel, Robert Pete Williams och munspelaren Junior Wells. Och så Big U Turner, som i slutet av konserten gav oss ritningar, en hänryckande lektion i rock'n'rollens rötter. Och jag är helt övertygad om att John Mayer var och lyssnade på konserten när den angjorde England. För året därpå gjorde han och Eric Clapton en mer eller mindre exakt cover på gitarristen Otis Rushs dunderhit All Your Love, ursprungligen inspelad på Cobra Records 1958, men framför med bravur av Otis på konserten, ackompanjerad av Little Brother Montgomery, Jack Myers, basisten, och så trumslagaren Freddie Below med den underliga basken. Och vi ska lyssna på hur det lät 1966 i Stockholms konserthus.
We'll be right back.
Applåder för Sven-Erik Lundbergs bluesinslag. Då, kära lyssnare, det är ju dags för veckans panel som är en delvis ny konstellation. Jag säger välkommen till Kiki Larsson, Bosenna Meschinski och Conny Persson.
Tack.
Kungen var ju här i förra veckan på sin 50-årsturné, eller om man nu ska kalla det för. Min enkla fråga är, vad ska vi med en kung till?
Ja, vi slipper byta. Har vi en president får vi lov att byta. Han sitter ju kvar.
Det är ju han gör ju ingenting i alla fall.
Nej, men han har en trevlig dotter.
Ja. Victoria, ja.
Jag är ju republikan. Jag vill ju bli av med hela det där ämbetet som ju är förlegat för länge sedan.
Men tänk på att mata den med tv-program nu. Jag tror alla kanaler har någonting om det här med kungen i tronen som är det 50 år. Och delvis samma innehåll då.
Det är ju det.
Ja, jag tittar.
Men är du republikan, Bosenna?
Jag har nog inte tagit ställning. Nej, republikan, jag vet inte. Jag har inte tagit ställning. Det spelar ingen roll.
Nej, du är likgiltig.
Och i det fallet.
Ja. Vad säger Kicken Larsson?
Det är ingenting som jag går och tänker på heller. Nej. Och inte tittar jag på program heller om kungen. Nej, men det
har kunnat gått illa för mig.
Jaså?
Ja, för min mamma sa att jag skulle gifta mig med lillprinsen. Han är ett år äldre än jag.
Du ser hur det går.
Ja, då hade vi haft drottning Bosenna istället för drottning Silvia.
Då hade jag haft en drottning av folket.
Ja. Nej, fy så hemskt. Jag tycker så synd om.
Ja, nej, vi har ju en prins av folket.
Mm. Ja. Nej, men och en drottning med.
Ja. Men det är ju ett ämbete som liksom är representation i stort sett.
Ja, alltså det visst. Är
det. Men ändå, alltså, jag tycker inte att yrken ska ärvas på det sättet. Nej. Som det gjorde. Men gjorde det ju inom väldigt mycket, jag menar...
Fideikommissen.
Ja, fideikommissen, det var det ju lång tid fram till. 71 så ärvde ju äldsta sonen allting och sånt där. Och det är bra att det är borta. Va? Sen har de inte Toras tagit bort kungen än.
Nej.
Men vi jobbar för det republikanska föreningen.
Men man ärver så himla mycket. Alltså pappa läkare så blir ofta sonen eller dottern läkare.
Bönder lika så.
Bönder, ja men alltså det fortgår ju liksom.
Ja, gjorde i alla fall.
Det gör det nu också. Ja. För det var något reportage om för några år sedan tror jag på Karolinska vilka som började på läkar.
Det har du rätt
programmet. Det. Det alltså det är pappa läkare, mamma läkare, barnläkare, pappa stämmer. Professor. Mm.
Jag känner ett par som är läkare båda två och deras äldsta dotter är läkare.
Ja.
Men det kan bli tvärsom också. Jag känner ju sådana som där de är läkare bägge två. Ingen av barnen har blivit läkare för att de tyckte att de jobbar för mycket och var inte med oss med barnen någonting. De hade inte tid helt enkelt. Så det finns ju de bitarna också.
Taskiga arbetstider framförallt. Ja.
Inget av mina barn är journalister.
Nej.
Det säger väl också
många har det.
Tre.
Ja.
Inget av mina barn är bibliotekarier eller antikvarister utan men däremot är barnbarn ska bli bibliotekarier.
Men jag tycker man ser alltså det finns vissa apropå det där du tar upp Kicker om att det går i arv.
Ja.
Jag hade Karin Mannheimer framstående dramatiker vi hade Anna Mannheimer och nu på Ekot är Edgar Mannheimer.
Jaha.
Det är så pass ovanligt namn.
Är det Annas son då?
Ja, det borde vara det. Jag vet inte, naturligtvis.
Men
inom... att hon inte hade någon barn, men det är jag osäker.
Men inom mediebranschen, där är det ju väldigt tydligt.
Ja,
alltså. Man ser journalister och programledare att det är liksom barn till framstående liksom journalister eller tv-reportrar.
Och sen är vi ett litet land, för jag märker hur människor retar upp sig på Pernilla Wahlgrens familj. Men alltså... Sverige är litet. Mm. Vi får inte glömma det.
Jag tycker de gör det ganska bra ändå.
Ja, men visst.
Även om inte alla jag tittar på.
Nej, men alltså, de berör väl inte mig speciellt heller. Men sitta och reta upp sig och riktiga hatstormar. Alltså, jag förstår inte.
Jag tyckte Pernilla faktiskt gjorde det bra när han fick någon blackout, den här David Richards. Såg ni där på Skansen?
Ja, jag såg det.
Alltså, men hon körde vidare och hon var ju helt förtvivlad, såg jag ju. Och så fick hon stå där och sjunga ensam istället för att han skulle vara med. Det måste vara jättejobbigt.
Det är så härligt med den här panelen, för vi
kommer in på en det ena, en det andra. Vad ska vi ha kungahuset till?
Ja, men det kan man säga. Man kan ju tänka så här. Rent ekonomiskt så går det enorma summor till kungahuset.
Ja.
Men det är också så här att det finns ju en svärm runt kungahuset som drar nytta av deras status och
ja.
Där det blir liksom med jobb och kontakter och väldigt mycket. Så att
och så gammalmodigt.
Enormt mycket.
Ja, men titta bara på institutionen Sigtuna.
Ja.
Alltså jag har kompisar som har gått på Sigtuna och vilka har de kontakter med idag?
Ja.
Alla sitter på höga positioner. Ja. Alla har gått på Sigtuna. Mm. Ja, men det är ju fortfarande det är
samma med de här privatskolorna, Lundsberg.
Ja, men
här.
Allihopa. Mm.
Men det är ju även de som, jag menar, om de söker till KTH eller Chalmers eller så vidare, när de söker jobb då, så kollar ju de som anställer och så vidare. Okej, jag gick också på Chalmers. Ja, den tar vi. Det är en Chalmers-dit, va?
Ja, men gör de verkligen?
Ja.
Det är mycket så under. Du får ju inte göra så egentligen, va? Men det,
ja, men det straffar ju sig för cheferna då, att få sån personal som inte är dugliga. Det är väl inget bra?
Ja, men dugliga är de
har ju hjälp av polarna.
Ja, de tar lönen när de andra jobbar.
Såg ni tv-intervjun med Prins Daniel?
Ja,
jag gjorde det.
Vad fick du för intryck på scenen?
Han var ju nervös och var lite skakig, men ganska sympatisk tycker jag ändå. Mm. Och vad jag tyckte var roligt också, det intryck jag fick, det var att de har ett lyckligt äktenskap, han och Victoria. Det tycker jag var bra, för det är ju svårt liv de lever ändå. Även om de får mycket pengar så är det ju...
säger du.
Ja, om man säger så här, det var ju liksom vardags... filosofiskt, han var ju klok i det han svarade, så att säga. Eftertänksam och så, och inga åthäver på något vis. Så att det var ju, jag tror kungahuset behöver folk.
Ja, precis.
Eller sambos, eller de är gifta med som kommer från folket, som inte har de där gamla...
Rensar upp lite
bland kontakter, att det kommer in nya...
De försöker ju få sina barn att leva så vanligt som möjligt. De äter ju makaroner, dock inte snabb makaroner, men makaroner och korv. Och hon var bra att ställa frågor, Carina Bergfeldt, tycker jag.
Mm. Och det sa han. Ingen äter väl snabba?
Nej, alltså, det vet jag inte.
Makaroner, de kokar man i
fem minuter.
Vanliga makaroner kokar man i 7 minuter. Jag förstår inte vitsen.
Får jag förklara?
Får jag förklara?
Ja. Hon frågade om de åt snabb makaroner.
Okej.
Ja. Och han sa flera gånger åt henne, vilka bra frågor, Carina, sa han. Jag tyckte det var trevligt.
Men det är ju alltid så här, jag menar, den typen av intervjuer, va? Så sänds ju frågorna i förhand och ser att det blir godkänt, att de är godkända från två håll, va? Och även kanske vissa som är initierade också från hovet.
Mm.
De har ju en hel stab med informatörer och journalister som ska hjälpa de här. Så att
det blir inte mycket spontanitet, nej, om man alltså,
så
säger.
Så det där är ingen... Nej, det blir inte...
Ja,
det är andra typer av intervjuer.
Ja.
Men de gick och tittade på tavlor sen. Det gav ju ett spontant intryck. Där de hade någon han hade i hemmet någon fotografi där de har vävt ihop Danderyd och Ockerbo. Och sånt där. Det såg spontant ut.
Men det är väl regisserat in i minsta
detalj. Om jag som debattledare får säga en sak.
Ja, kanske.
Det är ju att hela den här diskussionen visar att kungahuset engagerar.
Ja, det gör det kanske.
Vad man har för...
Men jag är dåligt insatt, måste jag säga.
Men, som republikan så sitter hela tiden och tänker att alla där ska bort egentligen.
Mm. Ja, en president borde ju vara billigare i drift.
Huvuden ska rulla.
Det ska rulla det också. Men man kunde gå igenom alla kostnader och så kunde man jämföra vad skulle en president kostar.
Men alltså, det var ju en grej som jag tyckte var så rolig. Det var några som red in i hovet. Och de hade haft såna här pickelhuvud, såna här höga saker. Nej, det var ju inte bra för hälsan, för de skyddade inte. Så då fick de ha vanliga ridhjälmar.
Ja.
Det var ju lite roligt.
Vad säger ni om att byta ämne?
Ja,
det är du som bestämmer, Mats. Ja.
Vi kan till och med byta presidentarbete med Finland. Där har de ingen kung.
Men ett helvete.
Rubrikerna i tidningarna handlar mycket om våra stora nationella museer.
Mm.
Naturhistoriska får ju stänga. De har inte råd att reparera innertaket.
Inte helt. Två dagar i veckan.
Ja, det är väl Nationalmuseet.
Ja, så det kanske det var. Mm.
De skulle stänga för taket skulle ramla in.
Ja, så att det går inte att ta in folk. Nej. Alltså, hur har vi hamnat här?
Det är så här, jag har ju suttit en gång i tiden som politiker. Alltså skrämmande hur man låter allting förfalla. Mm. Jag glömmer aldrig när vi höll på att debattera om Valbobadets icke-vara eller vara. Och vi var ute och tittade där. Alltså, ja, det här håller på att rasa ihop och det här håller på att rasa ihop och nu håller det där på att rasa ihop. Ja, men varför har man inte gjort någonting? Mm. Spelar ingen roll vilken regering vi har, vilka som sitter vid makten i kommuner och landsting. Alla skiter i allting. Låt gå. Taket rasar in. Ja, men det får väl de andra ta hand om.
Ja, som kommer efter.
Ja, men alltså. Mm. Sitter man vid makten eller på makten så måste man för guds skull se till att takerna håller, att simbassängerna lagas så att man går runt och tittar vad ska åtgärdas när man struntar tydligen i allting.
Men det är en jättekonstig inställning som finns från Statens fastighetsverk,
ja,
som nu är statligt,
ja, ja.
Där de tar ut, där de liksom ska driva precis samma politik som de värsta kapitalistiska,
ja,
hyreshöjningarna.
Ja,
och dessutom inte själva håller på liksom och regelrätt gör ett ordentligt
svårt
underhåll.
Va? Det är svårt.
Till exempel nu, vi skulle till Nordiska museet, inte till Nordiska museet utan
National.
Nej, inte Nationalmuseet utan vad heter det? Naturhistoriska
museet.
Ja,
Naturhistoriska. Mm. Ja.
Skulle vi dit, för vi var i Stockholm här, och skulle dit på lördagen. Ja, då såg jag på nyheterna. Taket höll på dem, de hade stängt allting. Mm. Men alltså, det är skandalöst. Man ska inte ha en statlig förvaltning som ska liksom vara ute på fastighetsmarknaden precis som de värsta kapitalistiska hyres grupperingarna som är.
Ja, du betalar hyror så att man
fel.
Inte har råd.
Man har inte råd att, ja, med verksamhet.
Får jag säga någonting? Mm.
Det var ju en annan... Det finns något som heter Musikens hus i Stockholm.
Ja.
Mm. De fick ju lämna.
Ja.
De hade inte råd.
Får jag säga en sak?
Absolut.
Nu har ni pratat så mycket. Jo, jag tycker överhuvudtaget att skaffar man någonting eller man förvaltar någonting, alltså, vare sig det är en kolonistuga eller att det är ett museum, man ska sköta om det från början. Alltså. Annars ska man inte ha det, eller ha en sån position.
Mm. Ja, men när ingen sätter gränser.
Nej.
Det måste ju finnas någon ansvarig hela tiden. Annars så går det överstyr.
Då är man ansvarig, då ska man ju ta hand om det.
Ja.
Mm. Men jag vet, jag var ju chef ungefär 10 år på Gävle stadsbibliotek.
Mm.
Som då var ungefär 40 år gammalt.
Ja,
nästan 50 år gammalt. Enorma liksom underhållsproblem med liksom tak och regna in och blir liksom stopp i el och alltihopa. Så man fick kämpa som en dåre när man ska egentligen jobba med att utveckla verksamheten. Det skulle räcka med ett samtal, säger man så här. Redovera grundligt, ordentligt och håll efter varje, hela tiden.
Jag håll efter framför allt.
Ja.
Alltså jag förstår inte det där.
Ja.
Det var ju som jag sa om de här med badhus och sånt. Kan man inte hålla efter så ska man banne mig inte. Det ska inte ligga på mitt bord.
Nej, ja, det är det jag säger.
Då måste
också
du övergå till någon annan.
Mm.
En förmyndare av något slag.
Men nu får vi ju Agnes istället, så nu blir det nytt,
ja,
och
men
fräscht.
Alltså, problemet är ju liksom, när det gäller museerna nu så ingår ju det i liksom det kulturella kapitalet som nu förvaltas av en regering som inte liksom...
Som inte vill ha kultur.
De vill inte ha kultur. Inte
jo, svensk, grundsvensk.
Ja, men på de premisserna. Så att jag är oerhört orolig för överhuvudtaget alla museer och bibliotek och musikinstitutioner och alltihopa. Som kommer att bli,
och vilka har råd? Vilka har råd att gå med sina barn på museer idag? En annan kunde ju springa ut och in och fram och tillbaka på museet hur som helst.
Men än så länge är ju vårt museum avgiftsfritt. Men det är ju för att regionen driver.
Mm.
Men det vet det man aldrig kan slå över liksom.
Nej, visst.
Majoriteter så är det.
De har alldeles på hur många sverigedemokrater som sitter och styr.
De har svårt att hitta en efterträdare till han som
tror
har
jag beslutat. Det.
Ja. Och då stod det i tidningen, jag vet inte om jag såg det. Han hade skrivit någonting där, Roger Hedlund. Jag läste inte jättenoga. Men det var just det här. Så Det är supersvenska, det får man ha. Mm, mm. That's it.
Men styrelseordföranden i museet, han heter så mycket som...
Kolaby.
Ja.
Ja, just det.
Han sa ju också i den artikeln att det är svårt att hitta någon som vill hoppa in här.
Ja, just det. Då har vi läst samma artikel.
Ja, precis.
Mm. Men det är väl så där också när det gäller jobb och olika institutioner. Då vet väl vilka problem som... museer dras med när det gäller underhåll och höjda hyror och mycket annat. Man vill ju vara ett vinnande team om man säger så, va?
Nu säger ju Statens fastighetsverk apropå de här hyreshöjningarna att för, om det var Naturhistoriska kanske eller något annat museum, hyran har inte höjts på 8 år.
Nej.
Men då har de ju inte renoverat på 8 år.
Nej, de har inte gjort någonting heller. Så varför ska man höja? Det är väl som i övriga bostadsmarknaden också. Mm. Jag menar alltså, höja hyror för folk när man inte har gjort någonting. Kanske måla ett fönster lite grann på utsidan för att det ska se hyfsat ut. Mm. Ja, då höjer man hyran.
Jag har en väninna, hon trodde, hon äger egna hus, eller vad, hus hon bor i. Hon trodde att vi som bor i hyreslägenheter aldrig fick någon hyreshöjning. Okay. Jag tyckte det var gulligt. Man betalar en hyra när man flyttar in.
Koko.
Nej, det behövs en skärpning och framförallt en annan liksom, inriktning på den ekonomiska politiken för de statliga museerna och
men det blir så bisarrt att man ska sitta och betala för en statlig byggnad. Ja, men hur tänker man?
Ja, jag tycker det ska bara vara driftskostnader.
Ja, men absolut.
Plus investera, plus det här att man underhållet.
Ja. Mm. Det får vi aldrig glömma.
De går ju inte att använda till någonting annat.
Nej. Right? Nej.
Vi ska ta ett nytt ämne.
Ja, tack.
Det så kallade Leninpriset.
Jaha.
Är det bekant?
Nej.
Ja.
Berätta.
Ja, det är mycket bekant. Jag har precis läst hans bok.
Ja, alltså, det
jag har inte läst.
Det är en man som har ett hotell Havanna i Varberg.
Jaha.
Lasse Didring.
Ja, men...
Diding.
Ja. Jag har nu
han ansvarar för detta pris.
Ja. Och du vet att jag läser ju ingenting.
Just det. Han... delar ut det där. Det har kommit att kallas för Leninpriset, men egentligen är det ett pris till Jan Myrdals minne. Därför att den här hotellmannen, vad sa du, Diding.
Lasse Diding. Ja.
Han tog sig an Jan Myrdal, för Jan Myrdal flyttade till Varberg.
Med sitt bibliotek.
Ja. Mm. Och då är väldigt omdiskuterat. Alltså, ska man ta emot det sånt? Det finns någon som har tackat nej, men det finns fler som har tackat ja.
Jag tycker absolut man ska ta emot det. Ja.
Men alltså, jag förstår inte riktigt frågan eftersom jag inte är insatt i
ärendet. Ja, alltså,
Myrdal vet jag vem det var.
Myrdal och Leninpriset är ju ganska belastade begrepp.
Ja, det kan jag förstå.
Men de har ju, om man säger Varberg, han har ägt flera hotell.
Ja. Det är Mr. Varberg.
Ett hotell är liksom ett Lenin-spabad, om man säger så. Sen har ett annat hotell som heter Hotel Havanna som har med Kuba-inriktning.
Mm. Alltså, då blir det Castro-pris där då?
Nej, det är väl inte säkert att det blir. Men
hotellen är inredda med en massa föremål som appellerar
till Lenin.
Och böcker.
Ja, fantastiskt tycker jag egentligen.
Och det ska han ge pengar till.
Han donerar pengar från sin hotell.
Han är kolossalt rik den här.
Ja, det får han väl göra.
Ja.
Men vad är problemet?
Ja, men poängen är alltså att ska man som skribent ta emot ett pris som heter Leninpriset.
Jaha.
Som är då till minne av en, ska vi säga, ganska hård...
Är det Diding som ger ut pris till?
Ja, man...
Till en författare. Nu är det Carl, vad heter han, Kronsgård som har fått...
Jaha, det är olika författare. Ja. Myrdal, han är ju borta sen länge.
Han finns inte längre.
Du kan ju ställa det i relation till Nobelpriset som har betytt oerhört mycket när det gäller att döda folk. Alltså med krut och alltihopa, biten utav Nobel. Va? Så att det är ingen diskussion om. Alltså de etiska frågorna som fortfarande hans grund är ju liksom är ju dynamiter och liksom oljan i Ryssland och alltihop där. Va? Mm. Där finns det inga etiska funderingar, så att jag tycker det här, det är ett lite stormigt vattenrån.
Ja,
det är rent löjligt.
Ja, visst.
Det är högerfolk som
det är ingenting att diskutera.
Det. Jag bryr mig inte om det.
Det gör inte det, nej. Låt Knausgård få sina pengar.
Ja, absolut.
Ja, gör det.
Och eftersom jag inte har läst honom heller då, så spelar det ingen roll.
Men läs hans bok, den är jätterolig.
Nej, jag läser ju inga böcker nästan.
Nej, men då kan du börja.
Men jag känner till dem, nej.
Men jag kan berätta en liten personlig anekdot. Jag har en dotter i Varberg som har flyttat ganska nyligen. Så jag var där och hälsade på. Ja. Och det visade sig att det här biblioteket, det ligger bara 150 meter från där hon bor.
Jaha.
Och det lustiga var att på taket till ett garage som hörde till Jan Myrdals hus. Va? Där står den här gamla Citran CV4, nu vet jag, så den är korrigerad på det, som Myrdal och Gunn Kessle kuskade runt med i Sydostasien. Det är exakt samma bil.
Ja, i Afghanistan. Det är har ni läst det?
Ja.
Resa till Afghanistan. Det är helt otroligt.
Du får sluta fråga mig om jag läst. Jag läser ju ingenting.
Fantastiska böcker.
Det? Nej, det kan inte jag förstå att en människa läser.
Nu har du minst 20 år eller 30 år kvar att leva. Och då kan du sätta igång nu.
Nej, jag har så mycket annat för mig.
Nej, men... Precis som inte vi andra hade.
Jo, det har jag. Men min
Leninpriset får fortsätta.
Ja,
punkt.
Absolut.
Till minne av Jan Myrdal.
Ja.
Men ni kanske har fler timmar på dygnet.
Vi?
Kanske. Ja, eftersom ni hinner lika mycket som jag och läser.
Ja, vi dricker kaffe på morgon.
Ja.
Hörrni, kära panel, tack för denna gång.
Tack själv.
Ja,
tack själv.
Kiki, Bosenna och Conny.
Mm.
Det blev en livlig diskussion.
Ja, det ska det väl vara.
Ja, det ska det verkligen vara.
Därför vi är här.
Ja. Vi ska lyssna på musik nu. Flaco Jimenez, en Tex-Mex-kille med dragspel. Ja. Låten heter La Barranca. Flaco Jimenez, dragspelaren från södra Texas. Sven-Erik Lundberg, du har lite koll på vad som händer nästa vecka här i stan.
Ja, den här veckan till och med.
Ja, den här veckan, förlåt mig.
Och jag skulle börja med att påminna om Äldrelotsen som är på turné då, där man kan fråga om boende, boendepassning, anpassning, förlåt mig. färdtjänst med mera. Och det finns idag redan på Andreasalen i Andersberg klockan 11-13. Säta bibliotek på onsdag, det vill säga imorgon 13-16. Och på torsdag träffpunkten på Brunnsgatan 10-12 och Forsbacka bibliotek på eftermiddagen 14-17. Och idag kan man också ägna sig åt rörelse för seniorer på Hedviglundshallen 12-14 med gåbandy, boccia med mera. Imorgon så tar seniorönskningen ett nytt tag då och finns på träffpunkt seniorer på Kaplansgatan 10 klockan 13.30 är det väl då. Slowfoodrörelsen och länsmuseet ordnar skördemarknad med närodlade produkter framför museet på eftermiddagen 17.30-19.30. Och på klockan 18 på länsmuseet berättar Anna Lindgren från just det museet om planteringar vid järnvägsstationer, praktfulla rabatter, parker och köksträdgårdar med mera. På torsdag kan man gå och dricka kaffe och prata sommarminnen vid Tomaskyrkan 14-16 och på träffpunkt seniorer Brunnsgatan 59 blir det filmvisning klockan 14 av Gula divisionen med Hasse Ekman, Mona Malm och Sven Lindberg, och om jag inte minns fel så är min gamla flottiljchef Sven Lampell med och flyger i den också. Det blir stadsvandring med temat häxeri, hädelse och Guds vrede. Religiösa brott, och där är det Desiree Kjellberg från Fängelsemuseet som är till saloon. Och det är samling då vid Heliga Trefaldighetskyrkan då klockan 18 på entrésidan. Och på lördag så är det bondens marknad på Stortorget mellan 10 och 14. Och det är väl det ungefär som vi har att berätta om den här veckan.
Spännande.
Ja, absolut.
Verkar som att höstsäsongen smyger sig på.
Det gör den.
Ja.
Och det syns
även att den myggen jagas bort också.
Ja.
Sven-Erik, du har nästa veckas program också. Vad tänker du bjuda på?
Ja, jag kommer att bjuda på Åke Sahlin som ska säga några tänkvärda ord till oss. Och sen har jag ett samtal med Ulf Kriström när vi som vanligt ska sitta och gissa fel om hur det går för Brynäs. Lite sånt där. Och du kommer in här då med ett reportage om konserthuset och deras höstprogram. Jag ska berätta lite gärna om när jag åkte till USA från Kanada och fick skäl av invandrarkillarna där då för att jag åkte för långt på för kort tid. Men när jag åkte till Blast Furnace Blues Festival. Och vi har en panel naturligtvis som då består av Kerstin Weivert, Per Piscato och Kenneth Lutti. Och det blir säkert ett antal intressanta diskussionsämnen då också.
Det tror jag på.
Det gör jag.
Ja, det ska bli kul att lyssna på. Nu ska Timo Heino och jag som heter Mats Romvall tacka för oss och för att ni har lyssnat. Vi tar farväl med en låt som heter Too Close for Comfort av och med Suit Sims. Tack för oss.
Tack. Thank you.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.